Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion här heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person som har fått en väldigt fint pris. En liten medalj skulle man nästan kunna säga. Och den här personen är ganska känd här i Tyresö. Och kanske till och med ännu större i landet. För när vi gick runt för några år sedan och skulle visa vilka politiker som fanns och de kände igen dem, då tog vi med lite andra människor. Och den här personen var den som de flesta kunde känna igen. Välkommen Kristina Tallberg.
Tack så mycket.
Och varför tror jag att du är en känd person? Vad är det som har gjort att Tyreseborna faktiskt känner igen dig?
Jag tror för det första så har jag bott nästan hela mitt liv i Tyresö. Vi kom från Umeå hit januari 1951 och sen har jag inte flyttat ifrån kommunen. Jag har bott på olika ställen i kommunen, men engagerade mig tidigt i politiken, i föreningslivet och gör det fortfarande aktiv, fast jag är nu 81 år.
Du var en väldigt duktig ordförande i kommunfullmäktige.
Jag var vice ordförande.
Var du vice ordförande? Men när du hade klubban, om man säger så, då, så var du väldigt duktig.
Ja, tack så mycket. Nej, men jag tycker om det här med att leda möten och se till så att alla är med i beslutsprocessen. Jag har ju varit landstingets ordförande och vice ordförande flera gånger. Jag satt 14 år i landstingets presidium, så en viss vana har jag.
Men då är man inte så känd. För det är konstigt nog är det så att landstinget och landstingsvalet brukar vara det som folk är minst pålästa på. Om man skulle gå ut och fråga nu, vem är statsminister, så kan de flesta det. Vem är kommunstyrelsens ordförande, så kan nog väldigt många det. Men vem sitter högst upp i regionen, som det heter idag, det tror jag inte många vet.
Nej, jag tror att det blir lite mer känt nu eftersom man diskuterar mycket mer det här med sjukvård och kollektivtrafik. Det är ju Aida som är...
Ja, jag vet. Ja. Men alltså, det är svårt. Den rollen har inte varit lätt. Nej. Men det var inte därför de kände igen dig. Du var ofta med på tv. Jag tyckte man såg dig och läste om dig ständigt ett tag. Varför då?
Ja, jag blev ju då 2015 så blev jag vald som den första kvinnan faktiskt att vara PROs ordförande i riksorganisationen. Och vi vill ju påverka politiken väldigt mycket när det gäller frågor för äldre. Och vi försökte ju komma ut väldigt mycket i media och media ville ha med oss väldigt mycket. Och i synnerhet under pandemin. Så det var ju inte bara radio och tv utan det var ju också alla de stora rikstäckande tidningarna. Och sen var det ju inte bara nog med det utan jag hade ju folk som kom från stora tv-kanaler i USA och i Japan och i Frankrike som också ville veta hur vi som jobbade som pensionärsorganisation för att påverka, för att få förbättringar.
Ja, och jag tycker också att här i Tyresö, där du också varit ordförande ett tag i PRO Tyresö, va?
Jag var faktiskt bara ordförande ett år i Tyresö.
Och sen blev det genast.
Nej. Sen blev det så här, jag hade nog tyckt att jag ville nog jättegärna vara ordförande någon fler år i Tyresö. Men så kom distriktet och frågade mig 2012. Aha. Så jag var ordförande mellan 2011 till 2012 i PRO Tyresö. Sen kom PRO-distriktet i Stockholms län och ville ha mig som sin ordförande. Och i och med det, vi hade kongress då några månader efteråt, så kom jag in i riksorganisationens styrelse och då blev jag första vice ordförande mellan 2012 till 2015. Aha. Och sen ordförande 2015 till 2022.
Så var det kanske. Ja, jag har inte riktigt samma koll på årtal och sånt. Men jag känner ju att det här med PRO och Tyresö. Jag som själv är med nu i PRO och även tar del av SPFs tidning. Så är det ju fantastiskt att vi har två väldigt aktiva pensionärsorganisationer. Som gör väldigt mycket här i Tyresö. Ja, vi måste vara ganska... Att man har en egen tidning, det måste vara ganska stort, va? Var vi bara tre Var det tre sammanlagt som hade egna tidningar i landet?
Ja, det är några fler, men det uppmärksammas ju i Riksorganisationens tidning.
Just det,
senaste
så var jag.
Numret så gav man exempel på föreningstidningar, men det är ju inte alla som har tidningar på det här sättet. Vi har haft det i Tyresö ganska länge. Marie Linders pappa, ja. Ingvar Karlsson, som vi säger med K, han var ju väldigt aktiv i PRO, så han startade föreningstidningen och vi blev nästan först tror jag, i landet med att vi kunde också få kommersiella annonser för att också finansiera tidningen till alla medlemmar.
Mm. Och det är väl, alltså det är väl väldigt aktiva pensionärsorganisationer i Tyresö?
Det är absolut väldigt aktiva och vi kompletterar ju varandra och kan erbjuda ännu mer verksamhet på det sättet. Och sen har vi ju också ett utomordentligt samarbete. Och det är ju viktigt när vi sitter, jag är med där, det är ett uppdrag som jag har nu, sitter med i kommunala pensionärsrådet. Och då gäller ju när vi träffar då kommunstyrelsens ordförande som är ordförande i rådet, då måste vi ju vara eniga med det vi för fram då från pensionärsorganisationen. För att det är inte bra om vi kommer och tycker olika.
Mm.
Det ska vi inte göra. Då ska vi låta bli att ta upp de frågorna och så får vi jobba lite mer tillsammans då på egen hand. Men vi har ett jättefint samarbete och jag vet att Anita Mattsson tycker att det känns meningsfullt också att ha de här regelbundna mötena. För då möter hon ju företrädare från pensionärerna och få direkt information. Annars skulle hon få det via några andra personer eller läsa skrivelser från kommunala pensionärer. Nu kan vi sitta och prata direkt över bordet med varandra.
Mm. Och det var väl en bra grej som Socialdemokraterna gjorde och Anita Mattsson att hon prioriterar de äldre frågorna. För att vi är ju en kommun där du som ung flyttar hit med många andra. Mina föräldrar också var ju unga som flyttade hit. Och nu är alla dessa människor väldigt, alltså de som flyttade hit på 60-talet till exempel, de är ju äldre nu.
Aha.
Så att vi har ju en, vad ska man säga, befolkningspyramid där vi måste bry oss om äldrefrågorna.
Absolut. Det roliga var ju att jag började ju med politiken tidigt. Så 1966 års val, då var jag ju precis valbar till kommunalfullmäktigevalet som det hette.
För Socialdemokraterna?
Ja, och då kom jag och din mamma kom in. Men hon var ju 10 år äldre än vad jag är. Men jag var absolut yngst då i fullmäktige.
Ja.
Och så satt jag där i 10 år i fullmäktige. Och i sociala nämnderna och kommunstyrelsen. Och sen 1976 till 2006 så var jag landstingsledamot. Och hade många, var landstingsråd och ordförande och vice ordförande. Många omfattade uppdrag i landstinget.
Ja. Jag det här med att vara pensionär. Jag är pensionerad när jag var 62 och nu är jag 67. Men jag har ju varit med och gjort lite reportage här och där. Och det är ju roligt också att vi fått den här träffpunkten som pensionärsorganisationen har drivit. Och den är ju väldigt uppskattad. Och sen ser jag ju på, jag har inte själv gått på så många, men de här träffarna man har som PRO:erna, även SPF med musik och uppträdanden och sånt. De är ju väldigt välbesökta.
Ja, tar man i Forssalen och man har månadsmöte eller vi har ett större möte varje månad, då är det ju precis fullsatt vid dukade bord. Det är ju uppåt 160-170 människor som är där.
Det är fantastiskt.
Och vilka andra föreningar samlar så många, skulle jag bara vilja säga. Utan det gör vi. Vi samlar ju väldigt, väldigt många. Sen har vi ju studiecirklar, vi har friskvårdsgrupp. Vi har alla möjliga typer av aktiviteter. Så vi har saker som passar till alla och resor, kortare eller längre resor. Och inte minst, som jag sa, studiecirklar.
Ja, det är jättebra. Och jag la ju faktiskt en sån här medborgarförslag på att jag tyckte man måste utveckla stadsparken för de äldre. Det gick igenom, men jag har inte sett någonting ännu. Men jag tycker där vid Kropp och Själ, Kopp och Själ heter det. Att man måste se till att utemiljön blir lite bättre. Ja. För att nu finns det de minsta barnen och sen är det äldre hur länge man kommer. Men jag tycker att det ska vara en sluten cirkel. Så närmast P-platsen ska det vara en lekplats för oss äldre, på säga. Men alltså att man kan röra sig ut och sitta i parken på ett bättre sätt.
Att det känns trevligt också. Ja, och, ja. Och sen att man kanske kan göra vissa övningar.
Ja, precis.
Men jag tänkte så här, jag kanske skulle återkomma till när jag var 16 år.
Mm.
Då, det var 1959, då var det dags för oss att, tyckte vi att det fanns ingen SSU-klubb här i Tyresö. Så då tyckte min mamma och en man i arbetarkommunens styrelse som heter Nisse Nilsson, han kom från Värmland, men han är tyvärr, ja, de är ju avlidna båda två. Men de tyckte så här, ja men det är väl bra om vi ska försöka få ihop en grupp ungdomar och bilda en SSU-klubb. Men innan de bildar klubben, då ska de gå i en studiecirkel.
Aha.
Och det är den första studiecirkeln som jag har deltagit i. Och då, den hette tror jag SSU för dig. Vi fick lära oss om ideologi, de ideologiska frågorna. Vi fick lära oss det här med vad det innebär att vara ordförande, sekreterare, kassör, studieorganisatör, revisor, valberedare. Allt vad man behöver ha i ett aktivt föreningsstyrelse och föreningsliv.
Stadgar och protokoll.
Jajamän. Och då visade sig sen att den 11 oktober 1960, då var det dags att bilda klubben. Och då blev jag klubbens första ordförande.
Det var så det började?
Det började med studiecirkel. Och det,
det är det vi egentligen ska prata om nu. Nu har du, för att jag tänkte att man skulle bara se till att du fick berätta lite mer om din bakgrund. Men vad är det som har hänt nu apropå studier?
Ja, den 29 april så hade ABF sin förbundsstämma i Stockholm. Och kanske någon vecka innan, lite kort innan, så fick jag ett samtal från ABFs förbundssekreterare som talade om för mig, eller ville att jag skulle komma till stämman, för då skulle man ge mig ABFs guldnål. Det är ingen medalj, det är en guldnål.
Alltså, ja, fast det är som
heter,
en...
Den heter så.
Okej, men det är som en liten medalj kan man väl säga, va?
Eller? Ja, det är ABFs absolut högsta utmärkelse.
Just det. Mm.
Jag har tidigare, hade jag, som också är jättefin och jag var väldigt glad över det, så hade jag ABFs silvernål. 1976 så blev jag anställd på, som studieombudsman på ABFs förbundsexpedition. Och jag hade min anställning fram till 2008.
Aha.
På ABFs förbundsexpedition när jag gick i pension. Jag var tjänstledig några år, helt när jag var landstingsråd. Sen var jag, jobbade jag halvtid när jag hade också, kanske tre kvarts tid ibland, när jag hade också stora uppdrag för landstinget och även EUs regionkommitté. Men min anställning var att vara studieombudsman. Och det roliga apropå Tyresö är att då från 69 till 76 så jobbade jag som ungdomskonsulent på det Handikappas riksförbund.
Just, det kommer jag ihåg faktiskt.
Ja. Så att det här med handikappfrågor eller frågor som rör personer med funktionsnedsättningar, det har varit också med i hela mitt liv. Och även politiskt ansvarig för de frågorna. Eller var jag också i landstinget. Men då ringde ABF studierektor, som det hette då. Och det var Bosse Toresson.
Jaha!
Och då tyckte han att, nej men vi vill att du ska komma och arbeta på ABFs förbundsexpedition. Så då lämnade jag DHR och så började jag där 1 september 1976. Och kom och jobba först med de socialpolitiska studierna, skolan. Men så fick jag en medlemsorganisation då också. Och det var PRO.
Jaha, och det måste du berätta. För att jag tror inte att alla idag känner till studieförbunden. För det var ju en väldigt, om jag fattar rätt, så har det betytt väldigt mycket för Sveriges demokratiska utveckling helt enkelt. Man gick på studiecirklar, man lärde sig massa saker. Nu... Och man fick hem en liten tidning, kommer jag ihåg, förut när man var ung. Där man kunde se vilka kurser som fanns man kunde gå och lära sig. Det var språk, det var allt möjligt. Och då var det många, vuxenskolan, medborgarskolan, allt vad det hette för någonting. Och ABF. Och man tittade ju alla de där tidningarna. Jag tänkte, jag vill... Sen fanns det ju såna här trevliga kurser man kunde gå och lära sig. Och ja, dreja eller väva eller någonting sånt. Men det var ju liksom ett sätt att höja nivån på en hel generation människor som kanske inte fått gå i skolan så länge. För den tiden fanns ju väldigt många människor som bara hade gått 6 eller 7 år i skolan och som ville lära sig engelska eller någonting sånt. Så det studieförbundet har ju betytt väldigt mycket. Du kan förklara mycket bättre än vad jag kan. Men det är min, det är den här grundidén som jag inte riktigt ser idag.
Man kan väl säga att man jobbar ju lite grann på ett annat sätt också. Ja. Alltså, ABF bildades 1912 i riket. Så det är ett av de äldsta studieförbunden. Sen finns ju också de andra som du nämnde, vuxenskolan, medborgarskolan, och det finns ett antal. Och här i Tyresö, det är lite intressant. För då bildades det 1934 här i Tyresö, samtidigt som den socialdemokratiska kvinnoklubben också bildades i Tyresö. Och den som bildade ABF i Tyresö, det var en mycket välkänd kvinna. Det var nämligen Jesse Navin, min gamla lärare från Kumla skola.
Ja.
Men hon såg till och såg ju det här med att det var så viktigt det här med bildning. Och det var ju studieförbunden som med hjälp av folkbildning och också folkhögskolorna som gjorde så att väldigt många tidigare som inte hade möjlighet att studera också fick kunskaper helt enkelt kring samhällsfrågor. Men sen också tror jag att det är väldigt viktigt att se att även det här med att man får lära sig andra färdigheter som till exempel det här med att väva och hantverk. Alltså det är ju också ett sätt att hålla vår kultur levande och vidareföra kunskaper, för att många kan inte en del av de här. Och sen är det så, jag minns också de här foldrarna som kom. Nu idag så får du allt på nätet.
Jag vet.
Men du får dem inte i posten.
Nej, och då ser man dem inte på samma sätt kanske.
Nej.
Men på Tyresöfestivalen brukar ABF stå där. Och det man ser väldigt tydligt i deras monter, det är ju luffarslöjd.
Ja, det är ju det som bland annat Lennart Fågelberg, som är studieansvarig i PRO, svarar för också.
Jättetrevligt.
Nej, men det är för att visa på någonting som man kan göra.
Som är konkret.
Och också gammal teknik som också andra nya kan lära sig. Men jag jobbade då på ABF och det här med folkbildning. Och jag sa när jag fick den här utmärkelsen, för att den är så exklusiv. Så jag hade aldrig tänkt att jag skulle få den faktiskt. Men nu fick jag ju den, och så fick jag ta emot den då på stämman. Och det var väl ungefär 150 personer där från hela landet. Så försökte jag blicka ner. Så jag började med det här med min första studiecirkel. Sen gör jag för att ett hopp till en sak som var väldigt viktig och som är aktuell idag, som jag jobbade med på 90-talet. Det var att jag hade cirkelledarutbildning i Gaza.
Jaha, hade
vi, jag? Ja, vi ville jobba centralt då med att försöka bilda ABF bland palestinier. Och skapa det här med att bygga broar mellan palestinier och israeler.
Var det Gaza alltså?
Ja, jag satt och hade i ett flyktingläger cirkelledarutbildning. Och det var väldigt oroligt utanför. Kommer jag så väl ihåg ett speciellt. Jag var flera gånger. Så var det väldigt, jag hade ett grupp kvinnor. Och det var ju skottlossning utanför. Och så säger en deltagare, för vi höll på att diskutera det här med när det uppstår problem i en cirkel, vad gör jag som ledare? Och då säger en kvinna, vad ska jag göra när jag har en deltagare som tar all plats och bara pratar och lägger uppslag på hela tiden själv? Vad ska jag göra då? Och så tänkte jag, ja, jag svarar ju på det här och vi diskuterar ju den där situationen. Men jag tänkte så här efteråt, här sitter jag i Gaza. Och där det är väldigt oroligt. Jag menar, nu går det inte att jämföra riktigt. Men på 90-talet var det också fruktansvärt.
Det har funnits olika omgångar.
Och det var inte ofarligt att vara i Gaza då. Så att jag kommer ihåg att när jag kom tillbaka till Jerusalem så fick jag alltid ringa och tala om att jag var i säkerhet tillbaka. Mm. Mm. Men det är en bit som jag har gjort också då. Apropå det här med folkbildning och det sägs ju också, det behövs ju mer av de här demokratiska, och även i vårt oroliga samhälle i Sverige idag så behövs det ju mera att vi måste jobba mer tillsammans. Och studiecirkeln är ju det här med den lilla gruppen som möts regelbundet, där uppstår vänskap, man litar på varandra. Och kan vi få mer av det i vårt samhälle då, så kan vi också utveckla vår demokrati och vi känner oss starkare att möta också nya människor genom att vi har kunskaper och trygghet.
Jag vet att min mor Sofie Minander, hon hade ju alltid en studiecirkel. Och hon började, jag tror, med ämnet kärlek. Hade hon. Och sen övergick de till olika religioner. Så de studerade, det var ett helt gäng. Det var ju vänner. De blev ju ännu mer vänner som gjorde det. Men det var ett sätt som hon älskade att ha. Var ledare för en studiecirkel.
Ja, sen så fick jag ju uppdrag då 1995 till 2007 att vara i EUs regionkommitté. Som är en av de rådgivande kommittéerna. Det står i fördraget att man ska höras, och vi som kunde sitta där, vi skulle vara folkvalda alltid från en kommun eller region från EUs medlemsländer. Och då jobbade vi med, när kommissionen la sina förslag, så jobbade vi med olika frågor. Och jag satt i utbildnings- och kulturutskottet, och då det viktigaste påverkande var att man skulle bli rapportör.
Aha.
Det vill säga att ta hand om den här frågan. Då skulle man inte bara göra det i utskott, man skulle ha det hela tiden i vår generalförsamling, plenarmötet också. Och jag var rapportör för flera, jag tror 5-6 gånger för EUs utbildningsprogram. Och då fick vi in ett synsätt, nämligen att man ska ha de här utifrån ett livslångt lärande perspektiv. Att man lär hela livet. Och det där var ju genombrytande för de här programmen. Och de som jobbade på kommissionen, som hade lagt förslagen, som jag hade mycket kontakt med då när jag utarbetade yttrandena. Och det skulle inte vara ett svenskt yttrande, det skulle vara yttrande som hela regionkommittén ställde upp på från alla medlemsländerna. Och så fick jag höra att de kallade mig inte, som man var lite artig och så sa man oftast Mrs. Tallberg. Men de kallade mig på konversionerna på direktoratet, kallade mig för Mrs. Lifelong Learning.
Jaha.
Och det var ju väldigt fin titel.
Ja, visst. Men hur är det i andra länder? Är det här en nordisk variant?
Ja. Alltså det här
studiecirklar.
Men folkbildning är ju framförallt i Norden, men det finns ju i Tyskland och det börjar sprida sig mycket mer. Sen har ju ABF en ABF International och jobbar över hela världen och nordiskt samarbete, så att det finns. Men från början så är det ju nordiskt, och du har ju folkhögskolan som kom ju Grundtvig i Danmark först och sen blev det i Sverige, så att det finns ju, och det här sättet, studiecirkeln behöver ju inte vara dyr, utan alla kan mötas tillsammans, och därför passar den också i många länder som inte har de höga, så bra ekonomi.
Jag tänkte att jag skulle läsa upp här vad motivationen var till din, som du då kallade medalj, men som heter guldnål. Och då står det så här: ABFs guldnål tilldelas Kristina Tallberg. ABS förbundsstyrelse tilldelar i samband med förbundsstämman 2024 Kristina Tallberg ABFs guldnål med anledning av hennes mångåriga anställning i ABF samt som ledamot av ABFs förbundsstyrelse som representant för PRO. Kristina Tallberg har på ett betydande sätt medverkat till utveckling av folkbildning, folkrörelse och ABF på ett sätt som påverkat organisationen på såväl lokal, regional nivå samt central nivå. Och så står det Annika Dahl, förbundssekreterare, Helene Pettersson, förbundsordförande. Och då ska det väl stå internationell nivå också. Det hade de missat, hörru.
Ja.
Ja, jättefint.
Men sen kan man säga så här att när jag blev medlem i PRO, alltså 2008, det är lite roligt faktiskt, vi knyter ihop var jag började, på våren så kom jag att, det var självklart för mig att jag skulle bli medlem i PRO när jag blev pensionär vid 65 års ålder. Och så kom jag på mitt första PRO-möte, och då kom ju PROs studieorganisatör fram till mig. Och det var Ella Johansson.
Jaha, just det.
Och Ella hade ju, innan hon gick i pension, så jobbade hon ju på expeditionen här i Tyresö för ABF. Och man sa ju inte att man skulle gå till ABF. utan man sa att man skulle gå till Ella när det gällde det här med anmälelser till studiecirklar och hela den verksamheten. Så då frågade hon, kan du inte du leda en studiecirkel till hösten om Tyresö? Och då sa jag, det är självklart att jag gör det, sa jag.
Just det! Och det har du fortsatt med?
Ja, och sen blev det så här att sen kom ju de här andra uppdragen. Och när jag blev det här, mitt första förtroendeuppdrag i PRO då, det var just att vara cirkelledare för en cirkel om Tyresö då 2008. Och då hade jag väl ingen tanke, fanns inte min sinnesvärde att jag skulle bli ordförande i riksorganisationen eller inte först ordförande i föreningen heller och inte i distriktet. Utan det blev så här. Och sen när jag slutade nu då som eller ordförande juni 2022, för jag tyckte att nu ska vi ha, jag trivdes utmärkt med mitt uppdrag.
Ja, du var jätteduktig.
Mm. Men jag ville också ta ett ansvar för föryngring. Mm.
Hur gammal var du då?
Då var jag 79 år. När
du skulle fylla 80?
Nej, det här var ju juni.
Aha, du hade, okej. Okay. Mm.
Jag fyllde 80 i februari året efter. Men 79 var det, så tyckte jag att, och vi hade en 4-årig kongressperiod framför oss också, så tyckte jag att nej, nu ska det vara, jag måste ta ansvar för föryngring. Och då blev det ju det också, när Åsa Lindestam valdes. Och hon är ju född, tror jag, 1957 eller någonting sådär.
Så lika ålderstigen som jag.
Ja, men det var bra. Nej, men det var rätt ålder.
Ja,
det var
rätt
ålder då. Mm. Och sen var det ju kul att det var en kvinna som efterträdde mig också. Ja. Eftersom jag var den första då, efter 73 år i PROs organisation. Men sen när jag slutade, då kom de, då var det Lennart Fågelberg, studieordförande, som ringde mig och sa, men nu ska du väl leda en studiecirkel igen i Tyresö, och då gjorde jag det också.
Ja, det var den som jag var med på.
Du var med på den,
precis.
Ja.
Och det är väl också fantastiskt bra att man gör en sån här studiecirkel, för då var det Tyresös historia egentligen, eller?
Ja, det handlade om liksom att jag bjöd in olika personer som kunde ge sin bild om Tyresös utveckling. Och det som var intressant med den cirkeln, du var jätteglad att du var med och, vad heter han?
Bernt Karlsson.
Ja, just det. Som kallar allt om Trollbäcken. Ja. Men det var så roligt att jag frågade alla hur länge man hade bott i Tyresö. För att få en bild av hur länge, vilket perspektiv alla deltagare hade själva av kommunens utveckling. Jag visste ju, jag då från januari 51, så visste jag väl att jag skulle vara någon av de som hade vetat att det här var bara skog och myrmark här uppe vid Bollmora.
Ja,
eller,
exakt. Ja.
Men då visade sig att då var det en man som sa till mig, Gösta Sjögren, han sa 1926. Och jag fick lov att fråga om honom två gånger. Och det var ju helt fantastiskt, för det innebar ju då att vi i cirkeln hade kunskap om hur Tyresö, olika kommundelar, hade utvecklats gemensamt då från 1926. Ja. Och fram till, jag ledde den där cirkeln då 22-23 då.
Ja.
Det var helt fantastiskt att ha det perspektivet.
Ja, och det är fantastiskt med Gösta Sjögren. Han är ju pigg, han lyssnar på våra program. Och när vi pratar om tvätterierna, det var ju hans familj som hade en av tvätterierna. Och allt det här med Trollbäcken och tvätterier, det hade inte jag förstått förrän jag började göra de här intervjuerna. Att det var ett helt annat Tyresö på den tiden.
Det var ju väldigt stort, det var ju Sjögrens och Ringströms. Och sen var det tvätterierna vid Gudå också.
Ja. Torklador.
Ja, precis. Mm.
Ja, det är ju fantastiska. Och det är liksom en utveckling från, vad var det? Jag har precis intervjuat Ottomar Wifell, som också är en 94-åring blir han i år. Och han sa väl att när han var 1500 invånare i hela Tyresö, det var 1000 i Trollbäcken och 500 på gamla Tyresö. Så att de kände ju varandra allihopa.
Jo, men det gjorde man ju väldigt mycket.
Ja, och det gjorde ni
han
också.
Han var ju väldigt välkänd, hans familj. Men hans pappa hade taxi och så Klara då.
Ja, så det är ju fantastiskt. De lever ju fortfarande, många med människorna. Ja. Och det är ju jätteroligt nu att jag håller på att försöka intervjua så många hinner. Så jag älskar ju alla plus 80 just nu.
Ja, nej, men det känns också väldigt bra i PRO att eftersom många, jag som tillhör de här 40-talisterna, började på 40-talisterna, där vi var förhållandevis många, de här krigsårgångarna. Ja. Så det roliga är ju att så många av oss bor ju kvar i Tyresö. Exakt. För att vi behövde ju inte flytta till någon annan förortskommun eller till en förort till Stockholm. För kommunen byggde ju bostäder.
Ja.
Och därför kunde vi bo kvar.
Ja.
Och då möts vi ju i PRO igen. Och det är så roligt faktiskt att möta de gamla skolkamraterna. Och där vi minns, har gemensamma upplevelser för hur det såg ut. Och jag tycker att det är väldigt roligt att jag och även att vi har varit med om hela den här utvecklingen i Tyresö. Och känner också väldigt många av de här personerna, både kvinnor och män, som var så betydelsefulla för Tyresös utveckling.
Ja, ja. Och ni har ju sett den här med egna ögon. Ja. Och det måste ju vara fantastiskt att ha sett alltihopa.
Och det var ju det. Jag mötte ju dem hemma när mamma var ju väldigt aktiv i kvinnoklubben och ABF och i arbetarkommunen och Konsum och alltihopa. När hon var på styrelsemöte hemma, när jag var barn.
Ja.
Och sen så lärde jag ju känna dem även som vuxen sen också naturligtvis. Eller då när jag engagerade mig ännu mer i politiken och kom in i kommunalpolitiken och annat. Så att jag kände ju allihopa personer.
Och du har ju två också väldigt, vad ska man säga, välkända syskon skulle jag vilja säga. Din syster Gunilla Melin har ju också varit väldigt aktiv i olika föreningar. Och syns ofta på såna här kulturarrangemang och har varit med och även gjort lite radioprogram här på Tyres Radion. Och nyligen hade jag äran att få intervjua din bror, Mats Tallberg, som egentligen alla känner till. Men de visste ju inte om hur kunnig han var. Och han ville egentligen prata just om ABF. Men jag var så nyfiken på att han är ett levande uppslagsverk på Tyresös politiska historia. Han kan ju alla namn, alla år. Han hade inte ett papper med sig. Och ändå kunde han berätta om de olika politikerna, vad de hade gjort och hur de fungerade och sånt. Och från början. Så att han var ju också egentligen väldigt engagerad just i ABF.
Ja, han var ju revisor i väldigt många år i avdelningen här och sen i även när jag slogs ihop flera ABF-avdelningar. Det har jag gjort och det kanske gör det att man inte ser ABF lika mycket skylten så att säga. Men ABF är, det sa man nu på förbundsstämman också, man är verksam i alla landets kommuner och det är ju väldigt viktigt. Däremot så är det ju bekymmersamt nu med när man drar ner mycket på statsbidragen både till studieförbund och till folkhögskolor. Och det känns ju väldigt, väldigt, man borde egentligen göra tvärtom framför allt i de här oroliga tiderna.
Tyvärr har det väl varit lite missbruk av vissa såna här pengar, vilket har gjort att man inte haft riktigt koll på. Men om vi tar den diskussionen tänkte jag inte vi skulle ta upp, för det kan man bara läsa om i tidningar eller vad man nu läser någonting. Men jag tänkte att vi ska avsluta med, för att våran tid är, en halvtimme går så fort när man sitter och pratar med en sån klok person som dig. Kicke Tallberg säger jag då, men du heter ju Kristina Tallberg. Men du får avsluta med att säga, vad är ABF idag skulle du vilja säga?
Jag skulle vilja säga att det är en levande organisation. Den kan bli ännu bättre. Det är vi själva som får se till. Och att man också ställer upp i styrelser och påtar sig arbetsuppgifter. Det är ingenting som bara är quick fix, utan det måste alla liksom vara med. Men ABF består ju av centralt i alla fall 60-tal medlemsorganisationer och 60-tal samarbetsorganisationer. Det bildades ju utav Socialdemokratiska partiet, LO och Kooperativa förbundet. Men sen är ju till exempel de flesta organisationer inom funktionshinderrörelsen, hyresgäster, PRO. Det finns massvis med organisationer som
så,
är medlemmar.
Så det är mer så att om man är med PRO och vill liksom studera någonting, då startar man en ABF-cirkel och får hjälp av ABF. Man får väl betalt för cirkelledare ibland och även för material och sånt, va? Så det är lätt att liksom komma igång med en studiecirkel.
Man kan säga så här att väldigt mycket av de här föreningscirklarna, De hjälper man ju till att organisera också från PRO:s sida. Men sen rapporteras ju alla studiecirklar också till ABF och man har ett samarbete. Och ABF ska ju stå och hjälpa till också med den pedagogiska utbildningen och föra ihop människor. Och man har ju också kulturverksamhet, så att det finns väldigt mycket. Mm. Men PRO är ju medlemmar i ABF, medan SPF seniorerna är medlemmar i vuxenskolan. Ja. Så vi har båda våra studieförbund, och jag tror att studieförbunden är väldigt, väldigt glada över de verksamheter som vi har då, framförallt för att se till att skapa gemenskap och också möjliggöra det här livslånga lärandet. Mm.
För att unga människor idag, om jag skulle fråga någon som är under 40 hur de lär sig, så ska de säga att jag går ut på YouTube och tittar på en YouTube-film. Eller jag tar reda på det själv via nätet. Det här med att träffas, som man ändå gör i en studiecirkel, det uppfattar jag, utan att jag vet om det är sant eller inte, men att vi som är äldre, vi uppskattar fortfarande att träffas. Jag tycker till exempel en sån här... Även om jag har jobbat med datorer hela mitt liv, så tycker jag att online-möten är det tråkigaste jag kan hitta på. Så jag skulle aldrig dra igång ett online-möte om det finns möjlighet att träffas. Och det är väl också någonting som unga människor måste lära sig också. För att det är faktiskt ett jätteproblem idag. Att unga människor sitter ensamma i sina rum och träffas inte in real life, som det kallas.
Jag tror att det är väldigt viktigt det här med att man träffas och kan bryta idéer och kunskaper med varandra. För det kan du ju inte bara om du bara slår upp själv och försöker se lite quick fix, så att säga. Det här med bildning, det är ju någonting som tar tid, och det måste man ju ge tid. Och där man tar in olika intryck och att det skapar en kunskap. Det kan man inte få en kunskap, kan du inte bara få så här quick. Jätteslappt, så du trycker på en knapp ungefär.
Ja, fast det tycker man, det tycker de att man får. De tittar på en YouTube-film. Men vet du vad?
Men en sak som jag tänker på då, det är ju det här med att det är ju väldigt bra också med de här digitala mötena. Som komplement.
Som komplement, det tycker jag också. För då har man möjlighet att vara med när man inte kan åka till ställen. Speciellt om man har såna här nationella möten, så är det fantastiskt bra. Ja. Men det är inte så roligt att sitta där framför en skärm. Det kan jag inte påstå att det är, fast jag faktiskt utbildade i datorer hela mitt liv.
Nej, vi fick ju göra det väldigt mycket under pandemin.
Ja, folk var utmattade.
Det gick bra, men sen var man överlycklig när man kunde träffas.
Ja, visst är det så.
Sen tror jag lite grann nu med unga politiker att det är viktigt att de också ser den här möjligheten att mötas i studiecirkel, eller att de själva sitter ensamma och försöker.
Ja, jag hoppas att du har rätt.
Studiecirkeln ger ju också den här tryggheten.
Och skapar vänskap.
Och skapar vänskap. Och är du trygg i politiker, då har du lättare också att möta andras åsikter och kunna stå för dina åsikter och diskutera och också ta till det, att kunna påverka på ett helt annat sätt. Mm. Och göra prioriteringar som man måste göra, som är svåra. Men där vill jag ju se att fler, att man har mycket mer det här med utbildning och studiecirklar också i de politiska sammanhangen.
Mm. Ska vi säga så? Får jag säga Kicke Tallberg? För att min mamma sa alltid Kicke till dig.
Ja, jo, men det går jättebra. Ja.
I officiella sammanhang så heter du Kristina.
Ja, i officiella sammanhang. Ja. Men sen har jag alltid hetat också i politiken väldigt mycket. Och SSU blev det först och sen i politiken. Så säger man ju då Kicke.
Ja, bra. Tack så mycket för att du kom hit. Och jag ska fota dig och din nål här. Så att de kan se hur fin den ser ut. Och du får jättegärna komma igen, för att du är duktig också att berätta om olika saker. Och innan vi börjar programmet så pratar vi om det här, din roll som officiant. För det är också en väldigt viktig verksamhet som jag tror att du har väldigt mycket kloka saker att säga om. Tack så mycket för att du kom hit, Kiki.
Tack ska du ha. Tackan.
Och jag som har lett det här samtalet eller ställt alla mina nyfikna frågor. Jag heter Ann Sandin Lindgren, jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.